träffades man vart nionde år. Och så offrar man 9 stycken av varje sort till gudarna. 9 män, 9 hästar, 9 hundar. Bara män och djur av hankön. Och han beskriver att man hängde upp de här kropparna i en helig lund. Och det är just den lunden som man undrar var den har funnits och om den har existerat överhuvudtaget.
För 1500 år sedan restes mäktiga gravhögar här i gamla Uppsala. Här satt forntidskungar i en jättelik sal som skimrade av guld. Och här offrades människor i heliga träd.
Och här hölls ting där rättvisa skipades och kanske lades grunden till den svenska demokratin just här. Vetenskapsradion Historia utforskar med hjälp av arkeologen och författaren Kristina Ekerå Eriksson den här mytomspunna platsen. Jag heter Urban Bjørstadius.
Och jag heter Tobias Svanelid.
Det finns faktiskt indikationer på att det har funnits en lund här där det har hängt människor. För jag har kanske berättat att man hade kremeringar, att det var det vanliga här under vändel- och vikingatid i gamla Uppsala. I alla fall de gravar som man har undersökt. Men på den här, i den här byn så har man hittat 3 stycken lårben från människa, varav ett låg i en brunn, en offerbrunn. Och det var gnagmärken från hund på de benen. Och i en tid när folk kremeras, varför de här benen legat framme så att hundar kan gnaga på dem, kanske har de sprungit iväg till offerlunden och grabbat åt sig de här godbiten och legat och gnagt på dem. Men det finns faktiskt sjöar, uttorkade nu för tiden, väldigt nära gamla Uppsala bara, där som är offersjöar, till exempel Bokaren, den sjön, där har de hittat både människokranier och hästkranier och de har blivit dödade på samma sätt. De har blivit ihjälklubbor i huvudet och en människa har blivit halshuggen. Det finns ytterligare en torrlagd sjö där man har hittat män och kvinnor som har då offrats i sjöar. Så det här var ingen ovanlig företeelse. Man måste tänka på att det här var ett samhälle där var väldigt hierarkiskt. Och man hade slavar till exempel. Det är ju helt otänkbart för oss idag att man överhuvudtaget ska ha en slav. Så jag tror att de tänkte att man kunde offra sig i krig för att vinna politisk framgång. Men man kunde också ta och döda någon i syfte att få någon slags gudomligt beskydd eller hjälp på så sätt. Så att dö eller att utsätta sig för stora risker, det var nog väldigt vanligt förekommande.
I det här sista avsnittet i vår serie om gamla Uppsala så ska det handla om offer. Och Urban, vi får ju måla upp en scen här från den mytomspunna offerlunden i gamla Uppsala. En träl som släpas fram. Ja, jag tänker mig att det här är natt, alltid.
Facklor. Ja, det är alltid natt och det är alltid facklor. Det är alltid stjärnklart. Nej, men jag oro i luften, en spänning i luften. Hästar som frustar och hundar som gnyr. Och det, liksom, ja, men det måste ju lukta blod och rått kött, tänker man sig.
Oro i luften, men kanske också liksom förväntan och någon sorts liksom högtidlighet ungefär. Som, vad vet jag, en högmässa i kyrkan idag kanske. Mm. Någonting sånt där. Det här är ju en helig ceremoni som ska utföras.
Ja, där liksom både djur och människor hängs upp i träden. Och jag tänker mig, liksom, alltså, det måste ju ha varit lite läskigt även för dåtidens människor. Alltså, barn som gråter. Mm. Vem vet, kanske en förskrämd kristen munk som är på genomresa, tittar fram och undrar vad tusan de håller på med.
Precis. Och det har ju också varit en forskarstrid, detta med frågan, har det offrats människor i gamla Uppsala? Är det här kanske bara just de här kristna munkarna som har hittat på för att utmåla den hedniska tron, som man sa, som någonting ännu mer fruktansvärt än vad man kan föreställa sig?
Nej, men det går ju inte att bevisa för man kanske då hittar den här offerplatsen och ser liken av alla dessa människor. Men samtidigt på samtida ställen så kan man se att människor har behandlats på samma sätt som... Alltså om du hittar en häst som är ihjälklubbad och ligger på botten av en sjö då, och i flera stycken, då tar man ju för givet, det är klart att det är offrade djur. Men tänk på Skedemosse på Öland, där ligger ju massor med hästar. Det ligger ju 40 människor, män, kvinnor och barn. Så att om de har liksom blivit dödade på samma sätt som ett offerdjur, vi tar för givet att ja, men de är ju offrade, det är ingen snack om saken. Men om en människa har blivit behandlad på likadant sätt och döda på ett likadant sätt och ligger precis bredvid den här offrade hästen, då kan man kanske dra slutsatsen att det handlar om offer.
Men varför har det här varit så svårt? När du berättade så låter det så självklart. Men varför har det här ens varit en tvistefråga? Det verkar som att liksom forskare och andra i många tider har haft väldigt svårt att köpa den här idén. Och att det som till exempel Adam av Bremen berättar om från den här platsen bara är liksom kristna fantasier.
Ja, nej, men det är fortfarande en tvistefråga. Till exempel Claes Wikström av Edholm, han har skrivit en avhandling om allt det här. Men när jag har pratat med honom och intervjuat honom, då så säger han att ja, jag tror nog att det är sannolikt att det har förekommit människoffer. Men man kan ju inte säga så här, ja, det har det. Vissa offer man kan läsa om i sagorna är ju väldigt makabra också. Till exempel att rista blodörn. Då har man, om man får visa här på Urban, ja, då vänder han ryggen till.
Ryggen mot mikrofonen.
Och så hugger vi av revbenen här. Får man berätta sånt här i Sveriges Radio?
Absolut.
Hugger av revbenen här. Ja. Fläker ut lungorna så att yes, det blir som vingar. Mm.
Men alltså det här låter ju i mina öron som krigspropaganda eller skräckpropaganda, att det här är någonting som man skulle kunna hitta på och berätta för sina fiender att akta er, annars så kommer vi och ristar blodörn med er, era nedringar.
Så kan det mycket väl vara, och det är ju många som har ifrågasatt Adam av Bremens beskrivningar, för han berättar ju också att det finns cykloper och att det finns människor med hundhuvuden. Han berättar ju saker som bevisligen inte stämmer.
Men det finns ju samtidiga vittnesskildringar från arabiska upptecknare som beskriver hur vikingar nere i Europa, när en hövding dör, så hans trälslav, trälinna då, kvinnliga trälslav, hur hon först då gruppvåldtas av alla de andra männen och sen offras.
Men det finns ju också många gravhögar där det ligger flera personer begravda tillsammans. Och som också kan tänka sig att de har blivit dödade i samband med begravningen. Så det var nog inte så konstigt för dem som det är för oss. Mm.
De berättelser vi har här från Gamla Uppsala och de liksom hedniska offerceremonier som har ägt rum här berättar ju, som du berättar om, alltså om 9 stycken individer av hankön som har hängts upp i kanske såna här lönnar, eller man tänker kanske helst askar, kanske som i asken Yggdrasil och sådär. Varför då? Har vi någon liksom svar på vad det här ska ha symboliserat eller betytt?
Det stora offret som görs i forntiden, det är ju när Oden offrar sig själv till sig själv. Han har ett spjut i magen, han hänger upp och ner i trädet Yggdrasil, och under den tiden som man då hänger där och det stormar och det är vindpinat i 9 dygn, då lär han sig bland annat konsten att använda sig av runor. Så att Oden är ju själva förebilden för det här att man hänger någon i ett träd. Och det är väl kanske det som man försöker efterapa här. Men det jag tänker på är att det finns en tolkning om att det är bara själva kropparna som hängs i lunden, och att huvudena har man avskilt från kroppen och placerat någon annanstans. Jag tänker på alla dessa huvuden man hittar här i Gamla Uppsala som har hängt på stolpraderna, som ligger på husgrunderna, som man hittar nergrävda i marken när hus har övergivits. Det är någonting speciellt med huvudkult. Och det här med ögonbrynsbågen från en människa som ligger i en av gårdarna. Men det verkar som att när de här offeriten äger rum, att offret ska lida så mycket som möjligt. Det kanske inte räcker med att man skär halsen av, man ska kväva. Alltså så den här trälkvinnan som Ibn Fadlan berättar om, hon både stryps och knivhuggs samtidigt. Men nu är ju hon en gravgåva, så hon är ju inte ett offer till en gud.
Men det som du beskriver, det är alltså någon sorts avmänskligande av den här individen som ska offras. Han eller hon, här i Uppsala är det ju mest han då, blir någonting annat. Det här är ju en gåva till gudarna, uppenbarligen. Det är inte en människa längre.
Ja, men det blir en otroligt brutal scen av det hela.
Nu låter det som att de offrar ett barn här bakom oss, men det är nog bara en liten soltrött krabat.
Ja, man kan ju tycka att det är fruktansvärt, och det är svårt att förstå, Urban, att det var jobbigt både för åskådare och offer förstås då, detta med att släpas bort till en helig lund och hängas upp i ett träd. Men alltså, lite grann får man förstå det som att det här var ju vardag på den här tiden.
Ja, men nästan. Precis. Ja, inte minst var ju dåtidens begravningar, de var ju ganska blodiga och stökiga tillställningar.
Vi tänker oss att någon har dött en naturlig död. Vi säger någon av gubbarna som ligger i kungshögarna här. Så lägger man ju honom på det här likbålet där han ska brännas. Men det är också massor med djur som man dödar i samband med begravningarna. Och det är inte så att man dödar en häst 2 kilometer härifrån och bär hästen hit. Utan hästen har troligtvis liksom sprungit sig svettig och varm. Och sen så skär man halsen av hästen och blodet bara sprutar. Och sen så hästen är död. Man lägger den uppe på bålet. Jaktfåglar, de ska ju också dö. Man vrider nacken av de här jaktfåglarna. Alltså djur som dödas och slaktas under själva begravningen, man bevittnar det. Och sen ser de här människan på bålet och djuren som fattar eld och bara brinner upp framför ens ögon. Och folk som har varit och bevittnat såna här likbränningar i Indien, de berättar ju att ibland så ser det ut som liket reser på sig medan det brinner. Så att det var ju otroligt spektakulära händelser. Att bara en sån sak. Så att det var i paritet med de här offeriterna.
Men Tobias, alla offerriter var ju faktiskt inte blodiga och dramatiska.
Nej, alltså Gamla Uppsala var ju en plats som präglades verkligen av asatron. Alltså här har vi fått lära oss att ättlingar till guden Frej satt och regerade i den här kungahallen. De kallades ju för ynglingaätten. Så att någonstans var ju det här den svenska vendeltidens Jerusalem eller Mecka eller någonting sånt där. Och man kan kanske se tecknen på det genom att titta på alla de här mindre och lite mer harmlösa offer som ägde rum här och som verkar ha spelat en väldigt viktig roll i vardagen i Gamla Uppsala.
Även om man inte har hittat just den här stora kultplatsen, alltså offerplatsen som Adhemar Bremen talar om, så har man hittat massor med offerplatser på andra ställen här i Gamla Uppsala. Där kan man se att de har offrat och deponerat, som det kallas för, alltså grävt ner grejer kring deras hus och i deras hus. Till exempel hundskallar som ska vakta. Det är också ett ögonbrynsbåge från människa som man har grävt ner på gården. Det kan gälla saker som att man gräver ner i... När man övergav hus så gjorde man någon slags stängningsoffer. Precis som när man övergav hallen och la hästhuven och kohuven ovanpå den nedbrända hallen. Så har man i de här husen när man har övergivit dem lagt ner och stoppat ner grejer i stolpålen. Där stolparna en gång har stått. Men dessutom, förutom alla de här nedgrävningarna med små fynd, det kunde vara saxar och knivar och allting, så har man också hittat privata offerplatser. Och de skiljer sig åt beroende på vilken plats man hade på samhällsstegen. Så de här arbetarna, fria och ofria, de offrar saker som säd, bröd, vridkvarnar som man då malde mjöl med. Och förflyttade just aristokraterna, de har offrat ett helt lamm, alltså bränt ett helt lamm som en typ av offergåva. Och där har man också hittat torshammare och sen så handtagen till en mycket speciell nyckel som kan ha gått till ett kulthus som har funnits där. Och om vi sen förflyttar oss till de gårdar där krigarna bodde, då hittar man miniatyrsvärd och en doppsko som hör till ett svärd och en svärdskida. Så man ser att de har liksom offrat det de har haft behov av på något sätt.
Och här, Urban, så kommer vi ju den här vardagsreligionen väldigt nära, tycker jag.
Ja, som ju faktiskt har levt kvar i folktron och i olika seder och bruk långt fram i tiden. Jag tänker på till exempel det här som att ställa ut gröt till tomten som man höll på med. Det är ju många som gör det än idag. Det är ju ett arv från den här tiden, alltså våra dagars fredliga offer helt enkelt. Vi offrar gröt till tomten.
Ja, och man tänker kanske inte på det att liksom tomtar och troll och mylingar och skogsrån, det mesta av det där tänker vi oss är ju ändå arv ifrån den här hedniska forntiden. När det var någonting, tror jag, som många då tänkte var fullständigt verkligt för dem ute i skogarna. Och det är ju lite gulligt då det här som Kristina Eker och Eriksson berättar om, de här andra typerna av offer som inte handlar kanske direkt om människooffer. Och ännu gulligare är det ju faktiskt nere på den här vendeltida marknaden som pågår ett stenkast bort bara från där vi står, där tidsenligt klädda vendeltidsmänniskor säljer tidstypisk mat och dryck.
Ja, och där völvan, alltså spåkvinnan, hon heter Åsa, hon tar emot oss där. Och när det begav sig på 1600-talet, då var nog men både lite otäcka och respektingivande. Men Åsa, hon verkar mest snäll.
Gratis lyckopåsar från völvan. Ja. Vad får man här för något?
Jo, det är till alla barnen. Så gör jag små lyckopåsar.
Är du völvan?
Jag är völvan, ja precis.
Och vad är det som du har i de här små påsarna då?
Det är lite gåvor från de olika gudarna som vi har på vändeltiden då.
Linfrö från Freja. Kärlek och fruktbarhet står det för. Vad är det mer?
Sen har vi torkade äpplen från Idun som står för evig ungdom.
Men också kranier flera stycken.
Ja, det
lite
ser lite häftigt ut liksom.
Ja, det gör det.
Skrämma barnen lite grann.
Och oss.
Ja, precis.
Lökskal, tyr.
Tyr, ja precis.
Som ger styrka och mod.
Precis.
Finns det några som har varit mer eller mindre populära? Vad vill de ha, kidsen?
Nej, de får ju alltihopa i då liksom.
Ja, en blandning.
Precis, och så får de ju dra en runa också som står för olika saker som jag berättar då vad det är. Olika krafter och sånt.
Okej.
Jag tror du ska satsa på lökskalen, Tobias. Styrka och mod kan man aldrig få för mycket av.
Nej, gud, det vågar inte jag.
Men snart ska völvorna försvinna in i historiens dimmor och gamla Uppsala lika så, för snart ska det märkliga ske att hedendom och asatro ersätts av den kristna guden.
Och i gamla Uppsala så byggs det nu istället en kyrka på den gamla hedniska kultplatsen. En kultplats förvandlas till en annan kultplats.
Ja, alltså först och främst så dröjde det ganska länge innan gamla Uppsala blev kristnat. Och då ser man just på de här gravarna som undersökt att långt in på 1000-talet så fortsätter man att kremera de döda. De kristna ville ju inte bli kremerade, de ville ju bli lagda i en grav obrända så att de kunde stå upp och möta Jesus som kommer från öster.
Men alltså förlåt, vad beror det här på då? Kanske att just gamla Uppsala, för att det hade den här traditionen, hade den här makten som vi har pratat om i alla de här avsnitten nu, så var det också kanske ett av de sista festerna kanske, ja, i ett äldre sätt att tänka och leva och tro på.
Jo, men de som levde här och kunde dra nytta av den här förkristna kulten, det fanns en anledning att de ville behålla den. Det kanske var så att de var väldigt religiösa och tänkte att om vi slutar offra nu till gudarna och slutar ha de här offerfesterna, ja men då kommer ju skörden att slå fel, att det fanns en religiös oro. Mm. Men det kan ju också vara så att det var väldigt inkomstbringande att arrangera sådana här offerfester, och därför ville man bita sig kvar vid den, att det gav en makt och prestige så på något sätt. Men det som händer när även gamla Uppsala blir kristnat, det är att det byggs en kyrka här, och den börjar byggas redan under början av 1100-talet. Och nu står vi precis in till gamla Uppsala kyrka, och den är ju ganska stor och hög och fin, men det här är bara en liten del av den kyrka som stod här ursprungligen. Det vi ser idag, det är centraltornet, koret och absiden, utan själva långhuset där församlingen satt, det försvann redan på 1200-talet, för kyrkan brann och sen så rev man delar av den. Så det här var en jättestor kyrka. Det här är också platsen för Sveriges första ärkesäte 1164, så blev det det. Så det här är liksom kärnan i det kristna Sverige som ligger precis vid Sveas största kultplats. Och det är lite så här markering att nu har vi tagit över.
Mm. Ja, det här kan ju inte vara en slump någonstans. Nej. Här har liksom Sveakungarna i hundratals år dominerat och utövat sin makt ifrån. Och sen så är det liksom som att vända på pannkakan totalt, och helt plötsligt så blir det liksom det kristna Sveriges centralplats. Mm.
Men det var ju någonting som fattades här, därför att man ville ju ha lite dragplåster, och lämpligt nog så var det en kung som hette Erik Edvardsson som blev mördad i dagens Uppsala år 1160, och direkt när han dog så uppstod det mirakel kring hans döda kropp. Det var en blind som satte fingrarna mot Eriks blod och förde dem mot sina ögon, och helt plötsligt blev personen seende igen. Så det uppstod ju mirakel kring hans kropp. Så att det här var ju ett helgon. Man förde kroppen hit till gamla Uppsala och begravde honom inne i kyrkan. Så då blev det ju ett pilgrimsmål. Och så småningom plockade man upp honom där och la honom i ett skrin. Men det här var ingen poppis plats. Prästerna, de menade att det här var en föraktlig och föraktad plats. Man vill inte vara här längre, trots att ärkebiskopen bodde här och liksom man hade den här kyrkan. Utan de frågade påven om lov om de kunde flytta det här ärkesätet till dagens Uppsala istället, som hette Östra Aros. Och påven gav tillstånd till det, och 1273 så flyttades Eriks reliker till den katedralen då, tegelkatedralen som man kan se där än idag. Och man flyttade också namnet. Så då blev det här gamla Uppsala, och Östra Aros blev Uppsala.
Det låter ju som att det är kanske en ursprungstanke som går lite snett där då, att man tänker att det här hedniska centrumet, det ska vi bara krossa genom att smälla upp Sveriges första ärkebiskopskyrka här. Alltså vad kan det vara? Det är ju kanske maximalt 100 meter från de här kungshögarna som den här resten av den här första kyrkan ligger precis. Men sen, som du säger då, ganska snart, alltså som att den hedniska tron kanske vann där någonstans. Prästerna vill inte vara kvar. Alltså vi orkar inte bo här. Det är så liksom påtagligt, alla de här hedniska arven, så det funkar inte.
Nej, men det skulle kunna vara det. För att det går verkligen att se paralleller mellan de här olika tidpunkterna, den förkristna tiden och den kristna tiden. För att nu har vi pratat om här hur man begravde kungarna här, och kungarna kunde också upphöjas till gudar, finns det tecken om i källarna. Så man kom hit och man såg de här gravarna och man hade de här religiösa ceremonierna, och härskarna berikade sig på att bedriva den här verksamheten. Men vi ser ju faktiskt samma sak när kyrkan etablerar sig här. Då har man visserligen inga gamla kungar då som ligger i högar, men du har ju Erik den helige som ligger här i kyrkan. De som kommer hit och besöker kyrkan för de här religiösa ceremonierna, de kanske upplever att de har blivit hjälpta av Erik, det är ett mirakel som har skett. Ja, men då skänker vi pengar eller ljus eller vad som helst till kyrkan, så att kyrkan berikar sig på den här kulten, precis som de gamla kungarna berikade sig på den för kristna kulten.
Allt handlar om pengar till slut.
Ja, makt och pengar, ja.
Vi har hört i den här serien i Vetenskapsradion Historia om Gamla Uppsalas gravhögar, vi har hört om Kungens hall, vi har hört om Tingsplatsen och nu om Offerlunden. Och alla de här delarna finns förstås att lyssna på i appen Sveriges Radio.
Men många gåtor återstår ju att lösa, Tobias. Och mycket är ju faktiskt ännu outgrävt här i Gamla Uppsala, och så sent som här om året så kom det nya DNA-studier med ytterligare pusselbitar till vad det här egentligen är för plats.
Ja, Step Ancestry in Western Eurasia and the Spread of the Germanic Languages heter studien, som kombinerar DNA-forskning och studiet av gammalt DNA från forntida gravar med språkhistoria och klassisk arkeologi, och försöker liksom koppla ihop alla de här olika källorna och fragmenten till en begriplig helhet för att förstå mer om hur just germanfolken, alltså våra anfäder här i Sverige bland annat, hur de har rört sig runt omkring i Europa, och också om det kan ha kopplingar till varför just till exempel Gamla Uppsala uppstår just där på Uppsalaslätten just då runt år 600.
Mm. Och Jonathan Lindström, arkeolog och redaktör för tidningen Populär Arkeologi, vad säger du om den här nya studien?
Ja, den visar att det pågår folkrörelser eller folkförflyttningar och individuella förflyttningar precis hela tiden. Människor har i alla tider varit väldigt rörliga, även när vi har det här stabila, relativt stabila bondesamhället som vi har i Norden då, redan från 4000 före Kristus och framåt, så är det ändå så att det sker stora flyttar och omfördelningar, och ibland handlar det om folkvandringar, de germanska folkförflyttningarna till exempel.
För Gamla Uppsalas och Sveariks del då, vad kan den här studien berätta eller liksom belägga vad det gäller de här mysterierna som kanske kvarstår kring den platsen? Hur det kommer sig att Gamla Uppsala, de här högarna, kastas upp då på 600-talet till exempel? Är det liksom någonting som har att göra med folkförflyttningar då kanske?
Det som rent allmänt gäller Norden i slutet utav antiken, alltså när Västrom kollapsar 476 och tiden efter, det är att det sker en typ utav återinvandringar till Norden. Och det mest kända och väldigt väl historiskt belagda, därför att det omnämns i grekiska krönikor och annat, det är herulerna som hade ett litet germanrike nere på kontinenten. Och vars historia är fullständigt fascinerande, därför att de dyker upp i romarriket både till vänster och höger, höll jag på att säga. De är på brittiska öarna, de är i Persien och slåss i romerska armén. Och sen skapar de ett eget litet kungarike, men de har det lite jobbigt där, det är lite oroliga tider. Så att en del av de här herulerna vandrar i början på 500-talet hela vägen upp till Norden och via Danmark, och sen försvinner de upp och bosätter sig där. Och sen har man talat om dem ytterligare vid ett tillfälle kring 540-talet eller någonting sånt. Men sen försvinner de ur historien. Så att det finns alltså såna här underbara, lite mystiska gåtor kring folk som vandrar in i Norden. Och det kan man se här.
Men de här herulerna då som återvänder till Norden, kan man tänka sig att de liksom har traderat någon slags minne, att de återvänder till sin hembygd?
Ja, alltså det roliga med herulerna det är att både skriftmaterialet och det arkeologiska kulturhistoriska materialet talar tydligt för att herulerna ursprungligen då, med den folkbeteckningen då, härstammar från Västsverige och södra Norge. Och på grund av att danska kungariket vid den här tiden på 200-talet var lite välmäktigt och expansivt, så var det en större grupp stormän från det här området då, Västskandinavien, som följde goterna i spåren och begav sig ner till Svarta havskusten, fast kanske 50 år efter goterna då. Och sen så har de då vandrat runt. Och i det, när det gäller herulerna, de blev ju inte så här enorma, stora folkgrupper med, som var en sorts politiska benämningar, utan det kan finnas kvar en alltså släktskap hela vägen tillbaka. Men som sagt, det viktiga här och det som är historiskt intressant, det är att det finns, det arkeogenetikerna har kunnat visa, det är att det finns en allmän återinvandring, att det finns rörelser åt båda hållen, och det ger en väldigt mer, mycket klarare och samtidigt mer komplex bild av historien. Och sen så har vi också det här, det som bevaras i de historiska källorna, det är alltså etniciteten, alltså grupptillhörigheten, som inte behöver ha någon biologisk koppling, men som visar att det var liksom en del av hur människor uppfattade verkligheten på den här tiden. Det var att de tillhörde olika grupper, att de räknade sig som olika folk och så vidare.
Så det faktum att vi helt plötsligt då på 600-talet får nya gravskick i Norden, till exempel med de här högarna, kan det ha att göra med maktstrider då, att det är nya befolkningsgrupper som helt plötsligt...
Jag tror att det där ska man nog... Alltså den stora förändring som sker från 500-talets mitt och framåt, det har att göra med att det är egentligen en politisk omvälvning, att romarriket, Västrom, har kollapsat i slutet av 400-talet, och sen så uppstår det stora germanriket nere på kontinenten, och nordborna och höjdare där och psykopater och andra, för att de ska nischa sig och kunna tjäna pengar i princip, så det duger inte längre att åka ner och vara legoknäckt på kontinenten, utan man måste börja med inre exploatering. Så det vi ser är att svearna till exempel expanderar upp mot Norrland, och de bråkar med gotlänningarna som har en väldigt fin handelsposition och så vidare. Så att jag skulle säga snarare att det är sociala strömningar och politiska förändringar som gör att vi får en ny historia och nya gravskick och annat.
Tack Jonathan Lindström. Ja, Urban, nya studier hela tiden alltså, men många mysterier som kvarstår.
Ja, och också våran ciceron under de här fyra avsnitten, Kristina Ekerö Eriksson. Hon har ju också frågor som hon fortfarande vill ha svar på.
Ja, men tänk om man skulle då, alltså det har funnits tusentals gravar här som har förstörts genom grustäkt och genom att de är bortplöjda. Men tänk om man hittar ett gravfält som är helt kristet, som skulle vara från 800-900-talet. Då skulle liksom allting ställas på ända. Hur kan det här komma sig att det finns parallella? För vi vet ju att i Sigtuna, som ligger väldigt nära Gamla Uppsala, där fanns ju en domkyrka, där fanns det en biskop vid den tid där det enligt Adam av Bremen då pågick människoffer här. Så det finns ju den här blandreligionen på den tiden. Tänk om det finns även på den här lilla platsen, att det kunde rymmas två religioner samtidigt. Det hade ju varit roligt och spektakulärt. Och sen att man kunde göra DNA-undersökningar. Tänk om man kunde med moderna medel undersöka Mitthögen som ännu inte är undersökt. Tänk om man... Ja, men, eller hitta gravar där det finns människor, där man kan titta på DNA. Det vore väl spännande.
Och det sa Kristina Ekerö Eriksson, arkeolog och författare, bland annat till boken Gamla Uppsala, människor och makter i högarnas skugga. Jag heter Tobias Hanlid.
Och jag heter Urban Björstadius.
Vi hörs.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.